Höga serier är en ideell podcast, men du kan stödja oss genom att köpa dina serier på prempa.nu och ladda ner våra specialavsnitt för en minimumkostnad av 10 kronor på hogavserier.bandcamp.com. Hej och välkomna alla lyssnare tillbaka till Höga Series ordinarie sändningar med Anton Bjurvald,
Fredrik Aplan
och Anders Lundgren.
Vi är nu tillbaka efter sommaruppehåll som det heter. Fredrik Aplan har vistats utomlands i det fantastiska landet Tyskland.
Yes.
I tre veckor.
Jawohl.
Jawohl. Vi kan väl börja där. Hur var det att bo i Tyskland i tre veckor?
Det var varmt, men det var ju även i... Här i Sverige har jag hört, när jag lyssnade på det fina Kalle Hobbe-avsnittet, som var som en slags väderleksrapport. Men ja. det är fortfarande...
Tack, Fredrik. Tack.
Det var jättebra. Och jättebra avsnitt med Linda och Valentin, med den fantastiska Björn som valt. Men Tyskland var, förutom att det var varmt, väldigt trevligt. Eller Berlin, ska jag säga, väldigt trevligt. Det är ju en huvudstad, men det är ändå... en fattig stad, vilket är ganska ovanligt för huvudstäder. Så de har massa såna här fantastiska museer och så här kulturskatter, samtidigt som det är jättebilligt att gå ut och äta och fika. Och det är lite klotter här och var, men det känns ganska schysst ändå.
Bäst av två världar, helt enkelt.
Ja, men faktiskt, det var väldigt avslappnad atmosfär och sådär. Och vi bytte lägenhet, så vi kunde vara där oförskämt länge, 3 veckor. Och då har man inte det här att man måste ut och göra någonting varje dag, utan man kan ta en dag hemma och bara spela Hearthstone liksom. Och det är lugnt. Det är jättebra.
Kan du besöka Black Dog?
Ja, precis. Precis. Straight to the meat, ja. Anders. Trots att du är vegetarian. Black Dog, det finns flera serier för i Berlin, men Black Dog är ju den som intresserar oss mest. För jag var runt till många. Det finns fina Grosse Umfug, tror jag den heter.
Ja, just det.
Men de har jättemycket bra utbud, men allt är liksom på tyska. Eftersom det blir ju det tvåäggat svärd här. Åh, det är så kul att de har så fin utgivning,
ja,
på ett språk som jag inte behärskar. Vad crap. Men då, Black Dog är ju en fantastisk affär. Den är väldigt stramt inredd, väldigt tydliga hyllor, allt är liksom välpolerat, uppställt. De är väldigt anal alltså.
Tyska skulle man kunna säga.
Nej, men jag vet att Anders ogillar att man säger så för ett ordningsamt beteende.
Ja, det är ju för men, det är freudiansk skällsord.
Ja,
märk väl att även man som tyckte att man skulle bota kvinnlig masturbation genom att såga i näsbenet, skulle ni lita på honom?
Men
svaret är nej.
Nej, men Black Dog är i alla fall väldigt fin affär. Alltså liten men kompakt. Du hittar verkligen allt du är ute efter där i lösnummersväg och nya färska album. Gillar man amerikanska serier ska man helt klart besöka den om man är i Berlin. Även om det ligger lite off the beaten track, så att säga. Men det var jättekul att gå i andra serieaffärer också som har den här Müller-känslan liksom.
Ja, som Modern Graphics.
Exakt, Modern Graphics tänker jag på främst. Det är bara grejer överallt.
Man försöker fråga dem att det kan finnas, det är verkligen kulturlager som jag brukar prata om. Det kan finnas där inne.
Ja, och så är det så här, det passar perfekt den butiken att uppdelas i två plan. Alltså att man får gå upp för en liten trapp. Och längst inne sitter verkligen här comic book guy alltså som så här grymtar och bara håller på att sortera någon serieleverans. Ja, vi vet ju själva det. Men det var väldigt trevligt.
Ja.
Men så på det stora hela supernöjd med besöket.
Du hittar inga inhemska tyska serier som liksom inte finns någon annanstans?
Inte jättemycket. Jag trodde att jag lyckades hitta en, men sen, jag är faktiskt lite osäker på om den är tysk eller inte, så jag tänker inte säga vad det är ens.
Nej, okay.
För innan jag kollat upp det här, inte jag bort mig totalt. Så jag trodde, men jag köpte, det här ser jättekul ut, den här tysk serie. Men sen så såg jag att det var en utgiven, alltså den har kommit ut på webben först. Så jag vet inte om den är översatt eller inte.
Okay.
Men där kunde jag i alla fall lära mig massa häftiga tyska slanguttryck.
Bra.
Ja. Men jag återkommer om den kanske i ett framtida avsnitt. Men Berlin rekommenderas. Jättetrevlig stad.
Ja, vad schysst.
Jag har ju varit i Berlin en gång och trivs också väldigt, väldigt bra med den staden och vill gärna åka tillbaka, så att, det var väldigt trevligt. Jag har ju varit en jättekort vända till Gotland, till Fårö, och det är ju för mig som att tvätta själen med balsam. Bara man kliver i land på Fårö så når jag liksom så här, mina anger levels bara sjunker.
Wow.
Rakt ner i kalkstenen.
Så?
Ja, nej, jag är uppväxt där, höll jag på att säga. Nej, men det är sådär, varje sommar åkte vi dit när jag var liten. Så att så fort man kommer dit så får man liksom tillbaka alla goda, trevliga minnen av total avslappnad och bara
wow.
Så.
Wow, ja. Okej. Okay. Det var din barndom alltså.
Ja, och så har jag också
spännande att höra.
Så har jag också fått den fantastiska luktsinkopplingen till sleke, vilket alltså är lätt ruttnande tång. Alla andra tycker lukt, eller som då självklart luktar avföring mer eller mindre. Men för mig då, som blandat med saltvattnet, för mig är det liksom mer en sån här surströmmingsgrejen, tror jag lite.
Ja.
Så att,
jo, men om man har positiva minnen av en, även en sån stark och rätt obehaglig doft, så kan det ju transformeras.
Ja, ja, precis.
Härligt. Ja, jag har bara tyvärr jättedåliga kopplingar till Gotland.
Ja.
För jag var där. Jo, men det är sant. Alltså, jag var där under tonåren, jag typ trånade efter någon dam. Jag ville bara därifrån, tillbaka hem, så jag kunde försöka limma på den här damen. Det var superfrustrerande. Fast det var så här jätteharmoniskt och allt var så fint. Liksom, så här.
Mm.
Ja, men det inre var i uppror.
Mm. Men det är fint att Anton har mer positiva bilder.
Ja, det känns bra.
Ja, och apropå mer positiva bilder, så ska vi börja med sommarens stora seriefilm, skulle man kunna påstå i alla fall. Vi ska göra en samrecension.
Ja, precis. Jag har ju också varit ledig, men jag har ju hållit mig mest hemma på balkongen av säkerhetsskäl.
Ja.
Och även varit ute och använt utomhusgym faktiskt på Hellasgården. Det är så långt jag har dristat mig hemifrån.
Men det är väl skönt att sitta och läsa serier på balkongen.
Ja, det är väldigt bra.
Mm.
Ibland har jag varit tvungen att gå in, för att man blir rädd av att man ska svettas ner sina serier, för det var så oerhört varmt.
Men jag tror du läste dem med silkeshandskar.
Ja, jo, jag har alltid skydd. Det har jag.
Ja, men du tänkte att det kunde droppa från pannan,
precis.
Liksom.
Men det har varit väldigt trevligt, och jag har ju tur att jag får vara ledig ett tag till faktiskt, efter att det här går ut i etern. Men Anton, som du säger, alla har vi ju kollat på Guardians of the Galaxy.
Yes.
Woo!
Och Guardians of the Galaxy regisserad av James Gunn, som tidigare gjort fantastiska filmer som Slither och
Scooby-Doo
och Super har han gjort också.
Just det, som jag fortfarande inte har sett. Har ni sett den?
Jag har hört att den ska vara bra, men jag har inte sett den. Men,
vi skäms. Någon av oss borde ha sett den. Den är typ 4 år gammal.
Scooby-Doo-filmen, den första, tyckte jag var rolig.
Ja. Men han har ju också skrivit manuset till den hysteriska Lollipop Chainsaw TV-spelet.
Okay,
och där berättar jag hörde en jättekort historia om att han berättade att han hade, du vet, så varje gång han man räddar någon i spelet, så säger de någonting typ så här, thank you for saving me, men de skrev typ så här 300 sådana repliker till det spelet, för att man inte skulle få samma om och om igen. Och då liksom, när de börjar komma in på så här replik 250, så var de så här, nej, nu börjar det bli lite tröttsamt här. Så de började skriva så här små löjliga och jättetöntiga, alltså helt som inte funkar alls. Men de tänkte, det här kommer ju begrävas långt ner i ljudarkivet. Problemet var bara att de som hade sen ljudsatt den här filmen hade, eller spelet, hade inte riktigt fattat det. Så de hade lagt de här löjliga replikerna i början
istället.
Så det var liksom så här, de första man möter sig så här skitkonstiga saker som är sånt som man ska liksom egentligen var tänkt att det skulle vara om man verkligen så här grädde ner sig i spelet. Det tyckte jag var lite kul. Hur som helst, inte det vi ska prata om. Vi ska prata om Guardians of the Galaxy, som jag inte hade någon som helst jag hade ingen relation till. Alltså jag kände till Rocket Raccoon och Groot, men i övrigt hade jag ingen som helst koll på karaktärerna.
Du och alla andra i stort sett.
Ja.
För det är ju perifer serie.
Det är det som är det roliga. Ja, relativt sett. Som sagt, Annihilation, Conquest och Guardians of the Galaxy-serien och War of Kings, som Dan Abnett och Andy Lanning med flera gjorde här för ett par år sedan, fick ju ändå i serieläsarkretsar rätt mycket uppmärksamhet och
jag tror att
sålde rätt bra sådär. Men det är ju definitivt inte figurer som är kända i paritet med Spider-Man eller Captain America.
Nej, men exakt. Det är väl det som är grejen.
Men det är ju därför det är så roligt att man kunde konstatera att Marvel verkligen inte kan göra några fel nu, verkar det som, med sitt filmuniversum. För den här hade ju, men som sagt, rätt obskyra figurer, den starkaste öppningshelgen i augustis historia sen man börjar mäta sånt, liksom hur mycket pengar
det är helt galet.
Filmer drar in.
Ja, och det är ju jättekul att jag tycker det framförallt att det är roligt att de vågar på något sätt inte bara välja en relativt, relativt obskyra karaktärer, ja. Vad ska man säga, kändismässigt på B-nivån liksom, men att man dessutom väljer någonting så väldigt out there. Så jag menar, det finns ju andra mer jordkopplade karaktärer i det området liksom, sådär. Men det här känns ju som att det var väldigt liksom, det är rätt high concept på många ställen liksom, och det är inte helt lätt att få folk att koppla till heller, känner jag. Och så jag tycker det var kul att man valde såna karaktärer att köra på. Jag menar, som pratande tvättbjörn och ett jättestort träd. Alltså det är ju inte liksom, man måste på något sätt ha svalt lite serier innan för att man ska acceptera det.
Liksom. Jag vet inte, alltså jag tycker ändå, när jag skulle beskriva den här för min fru så sa jag bara att det var en sci-fi-rulle liksom. Ja. Alltså inte att, för mig, den känns väldigt icke-superhjältig. Alltså ändå. Den känns ju helt löskopplad. Det är bara en cool sci-fi-film liksom. Jo, det, och då, eftersom det är science fiction, så sväljer man ju nästan allting.
Jo, men det är det som fantasy, gör att den funkar. Att den är ganska mycket en throwback. Där man får allt man behöver om figurerna under filmens speltid, så att säga. Och den är ju extremt rapt berättad. Efter den här den extremt tragiska inledningssekvens, och sen så är man ju ute i rymden direkt liksom, och det är ju pang boom. Håller ju inte på med någon tröttsam introduktionsberättarröst eller något sånt där, utan man blir bara slängd liksom från barnpoolen in på den djupa delen, och så bara, det här ska nog funka.
Ja, men det är kul att de litar på att vi klarar av det liksom.
Litar på publiken, och det är ju ganska, det är ju relativt rare, säger jag. Sitter jag en anglofil här.
Ovanligt skulle jag
säga. Ovanligt, ja precis. Ja. Det är relativt ovanligt för filmer av den här magnituden.
Ja, jo, men du har nog rätt. En annan regissör skulle kanske varit fegat lite och dubbelförklarat lite mer än vad de gör här.
Och jag menar, det finns ju en viss nivå av vad ska man säga, alltså, att man förklarar handling, förklarar karaktärer bara genom att folk står och pratar med varandra, alltså, som ibland kan bli tröttsamt, men här gör man det ju hela tiden med humor och med glimt och sådana saker, så att även om man förstår den som en van filmtittare, att okej, det här är mer för att vi ska förstå vad de här karaktärerna är, för vi har inte tid att liksom bygga upp en hel jättelång bakgrundshistoria och sådana saker. Då måste vi bara berätta om att han är ländmördare, han är legoknäck och saker. Så gör de ju ändå på ett underhållande sätt. De faller inte i den här gruppen att liksom två karismabefriade människor står och bara pratar, berättar och läser från en lapp. Så här, det här är ju hårdingarna liksom.
Fast i och för sig är det ju lite där de gör.
Jo, men jag menar,
talat. Men i och med att man får mycket av introduktionen via polisrapporter.
Jo, precis, men det gör de ju roligt med. Ja, alltså, de precis. Gör den delen roligt, menar jag. Liksom, men jag tycker att en intressant sak är ju också att det egentligen inte är någon, alltså, Star-Lord är ju liksom hjälten i filmen. Och han är ju en antihjälte. Alltså, alla karaktärerna är ju liksom antihjältar, om man ser så rakt igenom. Ja. Det finns ju inte någon liksom karaktär, till och med mamman i början är ju lite så här, inte världens mest liksom, alltså, förstår ni vad jag menar, alltså, det känns som att de litar på att man ska tycka om de här karaktärerna ändå, att de ska vara tillräckligt charmiga, så de behöver inte vara så här rättskaffens och jag menar, det är girighet som driver hela den här filmen egentligen, om man liksom till en början liksom.
Absolut.
Och jag tycker också att det är kul att Star-Lord introduceras som, alltså, på ett sätt för oss publiken, alltså man får vara med honom privat innan han börjar liksom slåss med motståndare och såna saker, när han dansar. Jag tycker det är en fantastisk öppningsscen, den här titelscenen, när han är,
Indiana Jones and Raiders of the Lost Ark
precis, blandat med scenen. Saturday Night Live liksom. Den tycker jag är riktigt bra.
Jo, men det är en väldigt inbjudande film, och den är ju röjig, har en hel del så här känslomässighet faktiskt. De lyckas ju få till på riktiga så här hårda ögonblick också som funkar. Om jag ska ha någon så här invändning mot den då, Om vi, för
ja, men vi kan bara etablera, men hur mycket gillar ni det? Anton, du verkar väldigt nöjd.
Ja, alltså jag tycker ja, nej men,
nej,
ja.
Men menar, för jag gick in och kollade på, ja. Jag tycker att den är helt okej, okay, men, uh-huh, men den är inte så bra som jag hade hoppat, som vi säger så.
Nej, okay,
men, och sen så går jag in och kollar på Rotten Tomatoes, 93%. Ja. Bara, ja. What?
Och det är jättemånga många människor som säger att det här är ju den bästa Marvel-filmen och såna saker. Och det, och, ja. Men det,
det är väldigt intressant för, med tanke på vilket bra film det varit för Marvel just med Captain America Winter Soldier.
Ja.
Men det här tror jag är en, varför den här blir så populär, det är nog för att den är så pass friassig liksom, att, ja, den här rullen är ju precis som Anton sa förut, att den vågar ju vara helt bortkopplad ifrån övrig Marvel-kontinuitet. Mm. Jag tror att det som är den här tröskeln för att många, det är att att man känner att man vill ha lite koll liksom, även om filmerna alltid berättar allt det man behöver, tycker jag i alla fall. Men här så tror jag att de, att just att våga släppa lös och bara göra en rolig rymdaction-rulle liksom, utan att tänka så mycket på, och även om det är extremt mycket påskägg och name-checking, mm, och sånt där liksom, Nova Core är med, och man kan liksom det är så mycket så textsjok och sånt som bara flimrar förbi, där det är så massor med information,
ja, just
som,
ja,
är hämtande från serien och sådär, ja. Men man behöver, det är ju bara som en krydda liksom, det är inte, mm, det som är huvudgrejen, och det är det som jag tror gjort att den blir en sån succé, och att man ju faktiskt gjort en rulle som tilltalar förvånansvärt stor kvinnlig publik, vilket ju, okay, är väldigt glädjande.
Ja. Det var så här, 44 Rockets förtjänst.
Ja, förmodligen 44% av publiken när de räknar ut ska ha bestått av damer som har något sätt.
Men det är också intressant, för att det känns ju också som att det är ju inte en film som är, tar sig på allvar heller. Alltså jag menar, nej, det finns ju alltid, det finns ju oftast i även i Avengers som var bitvis väldigt mycket humor, så, ja, finns ju alltid en grundtanke av det är väldigt allvarligt och det är väldigt viktigt att vi löser det här, för annars går världen under. I den här filmen, trots att det är en planet som är på spel, så är det, känns det aldrig som att det är, alltså det känns som att det är närmare en komedi, en flamsigare komedi, än vad det är liksom mer seriös superhjälte-action. Och jag tror att det kan vara det, alltså att det är så tydligt att, alltså, det är färgglatt, de använder sig av, och jag hörde det här någon annanstans, jag kommer inte ihåg vad det var, men jag tyckte det var en intressant observation, de använder sig av färgerna från de foton man har sett av galaxen ute, alltså de här neongröna, röda, blåa, mörka blåa och sådana saker. Så till och med allting är liksom som om så här ser det ut i rymden lite grann, så väldigt femte elementet vibbar fick jag när jag såg den här, som jag tycker är en väldigt bra film då. Och också många bra skådespelare i även de minsta rollerna liksom, ja, alltså, Peter Serafinovic dyker förbi och är med liksom så här, vad, fem, ja, minuter,
om ens det, nej, han är Fillion med, fast det är nu ganska få som känner igen honom, skulle jag tro.
Ja, i vilken, jag såg inte
nej
honom.
Nej,
men det är för att han var en blå rymdvarelse som får pinnar i näsan av Groot.
Nej, jaha, är det sant?
Intressant, vad kul. Måste, dags att se om.
Jo, ja,
men
härligt. Liksom så här, vad jag bara säga, det, Glenn Close, vad heter han? John C. Reilly är med. Ja. Michael Rooker tycker jag, den som stjäl filmen, han är ju fantastiskt bra.
Han var väldigt bra.
Och väldigt, också sån här, det är också en sån skön grej. Det är ingen som någon gång säger så här: åh nej, det där är hans bla 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 bla, när han visslar vissa toner så funkar bla bla, bla. Utan han bara använder det, man fick bara gissa att aha, det är väl kanske
kan
sådär det fungerar.
Man kan berätta rent visuellt.
Ja.
Va? Helt
ja,
otroligt.
Visst är det fantastiskt.
Ja. Men om vi ska säga någonting som vi inte tycker om. Jag tycker väldigt mycket om den här filmen. Jag hade väldigt kul när jag såg den. Men någonting som jag hade svårt för, eller som jag tyckte var tråkigt, det var att det som är bäst med den här filmen är karaktärerna.
Ja.
Och de får man inte vara med tillräckligt mycket.
Nej, jag håller med.
Man får vara med dem väldigt mycket, men jag är inte dugg intresserad av alla rymdstrider och all action.
Nej, nej.
Och allt fightande. Jag hade hellre sett en film som bara handlade om, alltså, de här karaktärerna. Ja. Det är klart att man inte kan göra en sån film, men vad jag menar är att jag hade sett mindre. Hela den här slutstriden är jag helt så här, ja. Vi får se när de är klara, så vi får höra Rocket säga några roliga grejer istället liksom.
Ja.
Det är det enda jag har emot den.
Jo, jag gillar verkligen karaktären också, och skulle haft gärna spenderat mer tid med dem. Jag tyckte inte att, precis, vi var inne på det i början här, att det känns inte helt underbyggda, utan precis, de blir presenterade så här, ja. Och hon är en hårding, och han är en hårding, du vet. Jag skulle gärna haft mer mer backstory, alltså berätta på ett annat sätt kanske. Mm. Sen så är det den obligatoriska, den här slutfighten i Marvels filmer som är för stora liksom. Jag vill gärna skala ner det. Jag vill ha dem. Den står bara att de är ute på jakt efter någonting, hade varit, det hade direkt liksom, det hade varit skitbra. Och så kanske är någon slags slutboss som de slåss bara mot. Hade varit mycket mer spännande än det här jättestora, precis, det är en hel planet och det är tusentals skepp i luften och
jag tappar intresset då. Jo, men det är ju det som är det svaga, för att det är ju två skurkar i den här filmen då. Thanos, som man har fått se grina lite illa i en så här, gömd slutscen. Ja. Och sen så är det ju huvudmotståndaren är ju Ronan the Accuser som är, vill hämnas för att Kree och Skrull har ju varit i, eller nej, Kree och
Nova är det väl?
Den
planeten.
Xandarians, ja. Ja, Kree, de har ju legat i krig i 1000 år. Mm. Så det är många generationer som har malts ner i rymddammet och han ska hämnas trots att det är skrivet ett fredsfördrag så... Mm.
Han är ju fanatiker liksom.
Ja, ska nita alla har han bestämt sig för. Ronan the Accuser. Det är bara problemet att han ser ut som Marilyn Manson gjorde på 90-talet.
Ja, precis. Chockrockarlucken är tillbaka alltså.
Och han är verkligen en tunt jämförelse med hjältarna. De har ännu en gång inte lyckats göra en intressant skurk.
Nej, jag håller med.
För att han är ju...
Han är extremt endimensionell.
Ja, han är ju liksom motståndet och det är väl okej och sådär. Men just att även när man har sån här totalt korrupta, onda personer som Red Skull till exempel i Captain America-filmen. Ja. Han är ju också så här klassisk idiotond liksom. Mm. Men man kan ändå få någon sorts inblick i varför han gör det han gör. Mm-hmm. Men det finns ju verkligen inte här.
Nej, trots att det är ganska tragisk bakgrund till varför han agerar som han gör. Definitivt. De kunde ha spelat upp det lite mer, men det hade ju kanske gått emot den här humoristiska tonen då.
Jo, för att för här tycker jag har ju klagat ofta på den humoristiska tonen här. Joss Whedonismen som smyger sig in, men här tycker jag faktiskt att det funkar. Och mycket av filmen tycker jag också bygger på soundtracket som ju är liksom Star-Lords Awesome mix blandband som ju förankrade i det är väl den här jordningen så att säga, är ju via den här musiken som dyker upp genom hela filmen liksom.
Och det är ett genialiskt sätt att kunna ha ett soundtrack som ingen annan superhjältefilm har haft tidigare.
Nej, precis.
Det vill säga bara massa, det är ju egentligen en Pulp Fiction soundtrack
alltså,
exakt. Tarantino skulle ju plocka ihop ett sånt här
fast hans soundtrack hade varit bättre, men
men det kan man ha åsikter om, men jag menar det är samma typ av vibbar som absolut kan man inte göra en annan film.
Nej, nej, men precis. Och jag gillar att man använder musik.
Vad tyckte ni om Rocket Raccoon och Groot då? För jag menar, det är ju ändå två karaktärer som är helt datoranimerade och som är också två karaktärer som, jag menar, Anders har ju en relation till på ett annat sätt.
Jag ska säga så här, att den här filmen har jättehöga produktionsvärden. Alltså allting ser jättebra ut tycker jag. Det enda som jag tyckte stack ut som var fult var Thanos själv, hans ansikte, han skulle prata. För antagligen för att han är bara med i några sekunder liksom. I stort sett. Så det tyckte jag såg dåligt ut. Men allt annat ser jättebra ut. Rocket ser jättebra ut. Groot ser jättebra ut. Jo. Inga klagomål. Och funkar jättebra alltså. Jag trodde jag skulle ha problem med Bradley Cooper. Jag har inte direkt någon relation till honom som skådespelare, men jag trodde att jag skulle liksom se honom framför mig liksom. Ja, det är han. Men jag tänkte inte alls på det. Det är jättebra.
Vad tycker du, Anders, du som ändå känner Rocket Raccoon och Groot lite mer?
Ja, men Rocket Raccoon, det här är ju en senare version av figuren som jag ändå lärt mig tycka om. Jag gillar ju bäst den första miniserien från 80-talet där han ju har en lite annan stil. Här är han ju total vapenfetischist och sådär, men det är ju ändå jag gillar den här Rocket Raccoon också liksom. Den är kul, särskilt när han sitter och hånar Xandarians när man blir introducerad i honom via att han bland annat säger till om något barn: din jävla tomte, kan du inte gå själv, är det bäst att du sitter ner? Eller?
Ja, det är...
taskig snubbe.
Just det, jag gillar de flesta set pieces eller scenerna liksom, i filmen, just den var lite svag tyckte jag faktiskt, det här när de blir
fångade.
Ja.
Jag sen, det var tydligt tidigt i filmen för, ja, den, för att det skulle kunna skölja över lite grann. Känner.
Faktiskt, ja, precis. Det, men det är bara för att du påminner mig nu, annars ja, den försvann. Det var ju som en...
Beklaga.
Ja, nej, men, ja, det, men sen, blir, sen blir det bättre tycker jag.
Men om jag bara får säga, jag, det jag tycker om Rocket är ju, och Groot, alltså det är mer som är fascinerande tycker jag, det är hur de interagerar och hur de låter saker och ting hända i bakgrunden. Det finns en scen i fängelset som är fantastiskt rolig, när Rocket håller på och lägger upp liksom, så här ska vi ta oss ut, och Groot liksom inte lyssnar ordentligt. Och det hade kunnat gjorts mycket, mycket sämre. Alltså, jag tyckte att det var väldigt, väldigt bra gjort hur de fick till det.
Ja, jag tycker hela fängelsesekvensen tycker jag är jättebra. Ja.
Det tydligen så är det så, jag hörde Scott Young som skriver Rocket Raccoon-serien nu och även tecknar. Han berättade att han hade suttit och sett det där i salongen, så han suttit och sagt, helvete, mitt nummer som kommer ut nu på onsdag, nästa nummer, det är ju nästan identiskt med det här, och han hade ingen aning om att det skulle vara med i filmen. Så han var såhär, fuck, nu kommer alla tro att jag bara sett den här filmen, eftersom att folk inte fattar det här med att man håller på med en serie ett halvår innan den släpps. Liksom. Ja. Men tydligen så sa han att som han skrev Rocket Raccoon så var det väldigt likt hur de hade skrivit den i filmen. Och sådär. Mm. Så att, det tyckte jag var kul.
Vi kanske ska avrunda här nu med betyg och sånt.
Jag vill bara lägga till en sak, för de två som vi inte har pratat om, det är ju vad heter han, Drax?
Just det, ja, det är ju precis, måste vi nämna.
Och Gamora. Gamora. Och där tycker jag att det är, jag tycker att de funkar. Jag blev förvånad över att han Bautista, som han heter.
Dave Bautista, ja.
Precis.
Han är ju wrestlare. Har du sett honom wrestla? Du som är mer insatt i det här.
Precis. Han är,
han är en jättestor snubbe och
han är skittråkig i wrestlingvärlden, och det var det jag var orolig för, att han skulle vara här också. Men här jag tycker att han fick sina moments där han faktiskt var rolig på riktigt. Jo, och det är inte vanligt tycker jag.
Och det här, han har ju som en grej att han, så jag vet inte om det är unikt, om det är för serien eller om det är, eller unikt för filmen snarare, att han tar allt bokstavligt. Det var jättesmart och jättebra tyckte jag. Det blev många roliga grejer genom det. Och jag vill tillägga Zoe Saldana heter hon. Ja. Lite tråkigt tyckte jag. Men jag vet inte om det har med henne som skådis, eller jag tror det är precis. Det kan mycket väl vara karaktären. Och att den här, att hon hade någon slags syster som är med i filmen, kändes som en grej som skulle kunna kapats helt.
Yep.
Ja, Nova Corps-grejen skulle de också kunna tagit ut helt, bara mer fokus på dem som grupp, att de gör någonting. Så jag skulle gärna bara sett dem göra typ, ja, men som han gör i början, hämta en sten eller någonting, bara tillsammans och tjafsas på vägen. Det hade varit skitkul.
Det blir tvåan,
men,
som kommer.
Ja, bra, bra. Men det viktigaste var den här Dave Bautista. Han ser skitbra ut i skägg. Det finns en bild ni måste kolla på nätet. Han är, vilken man. Han gör verkligen skägget
en tjänst
alltså. Ja, det ser bra ut, säger jag bara.
Betyg? Ja.
3.
Ja, 3 för mig. Precis. Jag hoppas på en svag 4 till medel 4, men det blir en vanlig 3 för mig.
Ja.
Den är helt okej. Det är egentligen inga stora fel, men någonting med timingen också var lite off för mig. Jag vet inte, men 3 blir det helt klart.
Mm. Den var inte så organiserad som du hade vant vid i Tyskland.
Ordnung!
Ja. Jag sätter en svag 4 på den.
Ja, men det är trevligt.
Och jag tänkte, för jag har sett mer film. Och jag tänkte inte bogga ner den här sändningen med mycket sånt.
Men det är jättespännande, jag vill höra.
Jag har alltså sett 3, mer än här inkluderat, 3 riktigt bra serietidningsfilmer den här veckan. På olika nivåer, inte några... Så nu ska vi börja här då, med Hercules, The Thracian Wars, som faktiskt är baserat på en serie från några år tillbaka, skriven av Stephen Moore. Och någon annan också som jag inte kommer ihåg i huvudet nu, men det, hur som helst.
Kör på.
Och grejen är det att det är alltså The Rock som springer runt i Hercules, och så har de gjort en Hercules-variant, men vinklingen på den här är att det alltså är mytbildningen snarare än den verkliga, det vill säga han är inte halvgud i filmen, men hans stordåd har blåst upp, och sen har han egentligen en grupp med andra barbarkrigaraktiga soldater som liksom hjälper honom att verka vara som en gud, det vill säga han, det är en scen när han slåss mot massa folk samtidigt, men egentligen är det hans polare som sitter gömda som har ihjäl folk, också ser ut som att han är jättestor och stark, fast de andra ser liksom
inte. Och de är med på det liksom bara.
Ja, men deras inställning är att ja, men vi vinner ju, det är ju jättebra om folk är skiträdda för oss innan vi ens kommer igång med fighten liksom, sådär. Men det är väldigt intressant, det konceptet har jag liksom inte sett tidigare i en film, så och det var väldigt bra. The Rock var helt okej, mycket bra birollskådespelare, och i slutändan så kändes det som en film som var Det kändes som så här hade jag velat att den nya Conan-filmen skulle ha varit liksom.
Blir det inte några Tre Amigos-vibbar på det här då?
Oj,
nej.
Eller Galaxy Quest. Jag tänker eftersom där är ju också att folk har
jo, men Galaxy Quest är väl kanske
gudalika förväntningar ja. På någon som här, har fejkat liksom.
De tar det mer på allvar här kan jag ja, säga. Okay. Och de gör det bra liksom sådär. Och, men sen så finns det en del små cheesy moments liksom som jag gillar för att jag gillar The Rock och för att jag köper det, men som jag kan förstå att man kanske tycker det är lite löjligt. Men, ja. Men överlag vill jag bara säga att jag tyckte att den var, jag var, hade inte speciellt höga förväntningar.
Nej,
på den här filmen och blev förvånad över att den var så bra och att det var så högt produktionsvärde. Den var faktiskt riktigt snyggt gjord.
Coolt.
Ja. Det kändes som en sån här mellan actionfilm, ja. Men jag skulle nog säga att den är värd mer än det. Mer än...
Wow.
Än
kul. Ja. Så den var bättre än den här ny Conan-rullen?
Absolut. Jag skulle säga att den här det är mycket närmare den äldre Conan-filmerna än de nya.
Nice.
Och sen, herregud, apropå wrestlare och stora människor. The Rock är ju helt enormt stor. Alltså. Det är helt sjukt i huvudet. Ja, men då kanske då filmen som har mycket bättre och närmare seriekoppling, nämligen Teenage Mutant Ninja Turtles.
Men heter den så nu? Heter den bara Turtles, va? Eller?
Nej.
Den heter så?
Nej,
okay.
Du är gammal och kommer inte ihåg.
Nej, jag kommer inte ihåg det.
Teenage Mutant Ninja Turtles. Michael Bay fick skit för att han ville kalla det för Ninja Turtles.
Just det, så var det.
Backade han och så blev det.
Okay.
Och det är alltså inte Michael Bay som har regisserat, men han har producerat genom Platinum Dunes. Och det är en kille som heter Jonathan Liebsman som bland annat har gjorde nya Texas Chainsaw-filmen och sen Battle Los Angeles för några år sedan. En film som jag tyckte var mycket bättre än alla andra, men ändå. Mm. Och det här är alltså först och främst, den här filmens bästa egenskap är att den är 100 minuter lång.
Mm.
Det vill säga, den är inte en timme för lång, utan den slutar precis när man tycker att nu borde det nog ta slut här. Och det är inte menat som att den skulle vara dålig om man vill komma ut ur salongen, utan det är bara vältajmat. Mm. Det finns liksom inga moment i den här där man sitter och bara, nu är det lite mycket liksom. Mm. Sådär. Även om det finns ett par helt sjukt intensiva actionscener. Ja. Men nyckeln till varför jag gillar den här filmen, törtlarna har de gjort till riktiga karaktärer och de är jävligt snyggt gjorda och de är snyggt, alltså hela den här animationen och motion capture och allting funkar bra. De har gjort törtlarna till individer som skiljs åt på annat än bara färgerna på liksom bandanas och sådana saker. Ralph är till exempel mycket större och biffigare.
Okej, rent fysiskt.
Han ser nästan steroidpumpad ut om man jämför med Donatello som är lite mer scrawny, men han har fått glasögon till exempel i Donatello och sådana saker. Och det är liksom sådana små detaljer som gjorde att de kändes som individer på ett annat sätt än vad som jag inte tycker att de har gjort tidigare faktiskt. Så att det var jag imponerad av. Sen är problemet med den här filmen att det är första halvan av filmen är det, skulle den lika gärna kunna heta att April O'Neil springer runt och plutar med läpparna.
Ja, precis.
För tyvärr har de ju kastat Megan Fox.
Ja.
Och hon är ju inte en skådespelerska, alltså, tyvärr tycker jag. Hon är bra, kanske eventuellt i små biroller när hon inte får så jättemycket att göra och när hon mer är liksom symbolisk än någonting annat. Liksom. Men tyvärr är det så att här ska hon springa runt och vara lite som så här liksom, det är bara jag som vet att det egentligen är. Och så ska man göra någon slags humor av att hon de gör någon slags humor av att hon bara men det är ninjasköldpadder och alla andra är så här, men vad fan, vad snackar de om liksom? Och hon lyckas aldrig sälja in det här för att hon är liksom bara blickfång, hon har ingen charm alls tycker jag, och det är lite tråkigt. Men sen när väl törtlarna kommer in så räddar de det mesta och så glömmer man bort att April O'Neil är med i den här filmen.
Men är det inte mycket senare att folk stöter på henne och sånt där?
Nej, bara Mikey som stöter på henne, men det har han gjort hela tiden, det har han gjort i alla filmerna, så att men det är också sådär, jag vet inte, jag blev förvånad över hur bra de lyckades få till de här Turtles. Och efter att ha sett Guardians of the Galaxy så kändes det som att de liksom hade verkligen tänkt ut och mejslat ut de här figurerna. Jag tror att det är för att de har baserat dem inte på Eastman och Laird's serier i första hand, utan snarare de här nyare tv-serierna som har gått på Nickelodeon på 2000-talet.
Ja, men det kanske är smart, jag vet inte.
Ja.
Hur skämtsam var den? Alltså rent om man ser tonen i filmen, var det liksom, för den ser ju väldigt mörk och så här dyster ut. Jo, men faktiskt, men jag menar, är den kanske mer skämtsam eller
det är absolut mycket skämt.
Okay.
Jag skulle inte säga att det är ju liksom, det är ju mycket mycket mer Avengers än Dark Knight om man ska säga så. De skämtar till och med när Raph försöker skrämma April O'Neil första gången, så säger de, nu gör han sin Batman-röst igen, och det är lite roligt för det är precis det han håller på med liksom, så. Men och sen så en Och så tycker jag att den humorn, så här, om man inte tycker om törtlarna i den här filmen så är den ju värdelös. Det, man måste liksom köpa det, och jag köpte det med hull och hår. Jag tyckte det var svalde alltihopa liksom. Det finns en scen i mitten av, jag tänkte inte berätta vad som hände, för det lite av det roliga var överraskningen av den, som jag var så här, när den scenen började så var jag lite så här, ah, herregud, nu går det ut för. Men på något sätt så lyckades de ändå hålla. Ja, okay. Ni ska nästan ha sett den innan vi kan diskutera det här mer, för jag vill inte förstöra scenen. Hur som helst,
vad kul att gilla den.
Shredder är skittråkig, och därför så har de satt till en annan person som ska vara någon slags substitutskurk, spelad av William Fichtner, och han är ju alltid bra, så att det funkar. Mm. Det var jättetråkigt att Shredder var jättetråkig sådär. Men jag känner så här, skitbra introduktion till Turtlar, och säljer dem. Jag kan jättegärna tänka mig att se en fortsättning där man knäppar till det ännu mer och tar in Krang och liksom Bebop och Rocksteady och sådana saker liksom, så där. Så att, är det, jag blev glatt förvånad faktiskt. Så att den får faktiskt en svag fyra mig, den också.
Oj, det här är fantastiskt. Fan, det måste jag se den här.
Nu hoppas jag inte att jag höjt era förväntningar för mycket.
Men, de är uppskruvade till 11 nu. Nej, men jag tror att kul.
Men jag är ju Turtles-fan också.
Ja, jo, jag
av
vet.
Alla, inte bara Eastman och Laird Game. Nej. Jag är ju uppvuxen på tecknade tv-serien i första hand. Sen hittade jag ju Eastman och Laird i efterhand.
Ja, coolt.
Så det var min filmrapport. Så nu kan vi gå in på den här bläddriga serien. Du vet när man tar i
sån här serie. Ja, men jag kan ju ta snabbt innan jag lämnar över ord till Anders om det vi pratade om, Guardians of the Galaxy, men i bokform.
Ja.
För jag plockade hem den senaste inkarnationen av Guardians of the Galaxy, som då är skriven av Brian Michael Bendis och tecknad av McNiven med flera, kan vi säga. Så det är som en liten samling av massa olika. Det är som ett 0.1-nummer i den här. Och så är det någon miniserie på tre delar.
Precis, det är den nya serien helt enkelt. Den är ju löpande nu.
Ja, precis, nu ska den vara löpande. Men precis. Och sen någon extra nummer med Guardians of the Galaxy Tomorrow's Avengers nummer 1, som kommer i slutet, som är som en slags mini-recap av allas mini-origin stories, kan man säga. Så av olika tecknare. Som var rätt kul. Och så jag var lite skeptisk till den här i och med att det skulle vara Bendis som skrev. Jag börjar bli... Läser man Marvel regelbundet, som jag gör, så är han med. Han skriver ungefär 50% av allting. och han har ju en väldigt särpräglad stil med mycket talking heads.
Snacksalig.
Han är extremt snacksalig. Jag vet inte, alltså, det blir ju otroligt mycket dialog. Och att berätta visuellt är liksom inte hans starka sida. Men bortser man för det så funkar väl hyfsat bra ändå. Grundstoryn är någonting att Star-Lords pappa är med i någon Illuminati-grupp, kan vi säga, och bestämmer att ingen ska röra vid jorden liksom. Vi lämnar den fri liksom. Vilket bara satt en stor måltavla på jorden, så kommer det invaderande varelser som Guardians då måste stoppa. Och det är typ det, som det är bara tre nummer som berättar själva den här storyn, och det första numret är en slags origin story för Star-Lord som var bra, skiljer sig något från filmen. Och sen så har de slängt in Iron Man i den här mixen också, men det funkar, det ser väldigt snyggt ut. Den heter ju till och med Cosmic Avengers. Den är som gjord för att man ska läsa den efter att ha sett filmen liksom. Den samlingen kommer ju ut nu i stort sett. Så att, men för det syftet så funkar den rätt bra ändå. Jag har plockat hem volym 2 också, så ska se om hur utvecklar sig. De ska ju klämma in Angela, från den här Spawn-karaktären. Den omtalade.
Vi har en figur som Neil Gaiman skapade för Spawn, och sen så snodde McFarlane och så fick han rätt till sin egen figur igen.
Ja, så nu ingår Angela i Marvel, och jag tror att hon är Thors syster på någon vänster. Yes. Men så att de klämmer in Guardians liksom mer, planterar mer i Marvels universum mer än filmen gjorde, kan man väl säga. Och det funkar, jag tycker den funkade bra. Det var lagom rolig, lagom spännande. Inte så många dalar, inte så många toppar. Ganska slätstruken. som så.
Det, men låter alltså, ju, det låter ju inte så bra.
Jo, men alltså, jo, det funkar. Det är en sån här 3 av 5 kan vi säga. Okay. Någon slags 2,5 av 4 eftersom vi kör det. Men jag tror att om man har sett filmen, vilket många har gjort, så, och vill läsa, så är det bra att hoppa på ställe. Men jag trodde att filmen skulle ligga närmare den här. Men när jag såg eftertexten såg jag att Guardians-filmen var mer baserad på Abnett Lannings skriverier. Så det är de jag kommer ge mig på härnäst. Och se hur nära de ligger.
Ja, där har min kollega Jonas på Shazam.se faktiskt skrivit en behändig liten guide.
Åh, perfekt!
Läsordning och sånt.
Ja, vad spännande. Det var jätteroligt. Det ska jag kolla in. Men om, som sagt, om man bara vill plocka upp någonting som inte kräver att man kan en massa om serier innan, eller en massa om Marvels universum, bara vill läsa om Guardians. Perfekt! Guardians of the Galaxy, Cosmic Avengers. Funkar jättebra.
Trevligt.
Ja.
Okej. Anders Lundgren, du har läst lite Baltimore.
Jag har läst
mycket Baltimore. Du har läst om Baltimore, men du har också läst nya grejer med honom.
Ja, precis. Jag har läst läst om romanen och sedan serieböckerna fram till volym 4 då, Chapel of Bones. Och det var väldigt roligt att läsa om den, just för att märka hur pass bra den håller liksom, från Plague Ships över den bästa, tycker jag, som är The Curse Bells, A Passing Stranger and Other Stories, och sen då, som sagt, Chapel of Bones, som ju verkligen förändrar saker och ting i förhållande till romanen på ett annat sätt än vad de tidigare serierna
gjort. Det är lite som en någon slags slut på första cykeln, börja på andra lite grann, fattar
jag som. Ja, definitivt. Det är ju för just själva kronologin var intressant att kunna följa hur Baltimore jagar sin nemesis vampyren Haggis då genom ett förrött Europa. Ja, så är det ju datumangivelser och sånt där, som så man kan se liksom hur det går ungefär uppemot 5 år som han tar sig runt på kontinenten och förföljer den här vampyrhärskaren. Ja. Precis. Det kommer till en slutpunkt. Det blir en stor showdown. Och så framkommer det att Haggis, som har varit den individ som Baltimore hatade mest, för att han har skadat honom och hans familj så pass mycket. Men han var ju givetvis bara en liten del av ett mycket större hot. The Red King, som är någon blodsdyrkande guddom som har legat och slumrat men som nu vaknat upp igen, eller vampyrerna ska försöka återuppväcka den här guddomen då, och det är det som gör att allt oknytt kommer ut ur skuggorna nu under den här perioden som man sen vampyrerna vaknar upp då. Så att det som händer när Baltimore, The Witch of Harju, tar vid då, det är ungefär 4-5 månader efter Chapel of Bones. Den stora nyheten är förstås att det är den första serien som inte tecknas av Ben Stenbeck utan av vår egen Peter Bergting.
Yay!
Som har tagit över. Som ju gjort en del Mignola-relaterade saker tidigare, gjort illustrationer till Hellboy-rollspelet och lite annat. Men det här är hans första egna serie som är skriven då, av Christopher Golden och Mike Mignola. Och här så blir ju Baltimore ännu mer en teambook, kan man väl säga. De figurerna som är med här och kämpar sida vid sida med Baltimore har ju introducerats tidigare, men inte fått vara med och snacka och göra så mycket saker. Dessvärre så är det ju en figur som vi får stifta bekantskap med väldigt kort, för att han dör redan i första scenen.
Ouch.
Oj då. Men hur funkar det med Bergting då som tecknare?
Jag tycker att det funkar bra. Det blir en väldigt skön övergång, ska man säga. Mm-hmm. För att Bergting har ju en aningen så kantigare stil, kan man väl säga, än vad Stenbeck har.
Mm.
Stenbeck är ju har en sån ganska rund, så ska man väl säga, linjeföring, liksom smooth line, som ibland som kan vara så superdetaljerad i vissa rutor och sen bara slå över i sådär linklär, folk har så här knappögon och ser nästan så här superdeformed förvånad ut. Inte riktigt så mycket, men liksom det blir väldigt cartoony i vissa rutor så här. Och Bergting har liksom polerat lite sin stil, kan man väl säga, så att den, som sagt, det är inte lika kantigt men väldigt distinkt. Det är inte som när vissa börjar teckna liksom i någonting som har Mignola-koppling, så börjar man att ta an lite sådana manier eller sådär, utan det är fortfarande väldigt tydligt den stil som Bergting har i Dom och Voi till exempel, att man känner igen sig väl om man har läst den serien. Men alla figurer ser ut som de ska och så vidare. Och det här utspelar sig då i Estland, i den lilla orten Harju, där en elak äkta make har dött och vaknar upp igen och börjar slå ihjäl folk av oklar anledning. Slå ihjäl folk i byn. Så att det som händer är att Baltimore räddar hans unga hustru, och sen börjar de att gräva i vad det är som har gjort att han har vaknat upp och så vidare. Det är väl ungefär det rappa händelseförlopp som man får här i första numret. Så att ja, jag kan verkligen rekommendera det. Och är det då en great jumping on point? Det är ju svårt att säga, just för att här så får man ju väldigt lite om figurerna och sådär, så att den känns som en ganska hög tröskel sådär.
Så man ska läsa Baltimore innan, helt
enkelt. Ja, det tycker jag nog.
Vilken tur att jag har första volymen hemma. Ja.
Men jag menar, om man följer det just för teckningarna och sådär och vill läsa Bergtings grejer, så kan man ju definitivt hoppa på det här, för att det finns liksom tillräckligt mycket för att man ska kunna följa med liksom. Men då blir det ju mer att figurerna är väldigt coola och sådär, men man vet inte så mycket om dem. Men det kommer man att få göra under de följande numren, misstänker jag.
Ja, men vad kul, vad roligt. Och apropå Bergting, så måste vi påminna om vår Bergtingstävling, där vi ville att ni ska höra av er till oss och berätta vilken stad i Europa som ni tycker att Bergting ska utforska i sitt nästa egna verk.
Just det.
Efter, nu tappade jag namnet på det.
Ja,
efter Dom och Voi, precis. Så det är bara att mejla och höra av sig, så finns det en möjlighet att vinna både Portent och den andra utgåvan på svenska, som jag nu tappar bort namnet på.
Och vår mejladress är som vanligt
hogavserier@gmail.com.
Just det.
Och vi finns på Twitter och Facebook och sådär.
Var det Tecken i skyn du tänkte på?
Tecken i skyn var jag tänkte på. Ja. Och med de orden så avslutar vi det här avsnittet och kommer återkomma nästa vecka med, vi ska prata ny svensk action-serieutgivning. Vi ska prata gamla Carpenter-filmer och lite annat kul, lite tv-serier, och sen blir det mer BPRD och Lobster Johnson, gissar jag, från Anders Lundgren. Ja. Ja, vad bra, så som vanligt, läs mer serier.